en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Vignetten känner ni kanske igen vid det här skedet. Det betyder att det är dags för hockeymorgon med dels Knäckta och Johanna. Välkomna hit. Hur
är
läget?
Ja, det är bra. Hur är det med dig?
Härligt. Mm. Kallt och krispigt ute idag.
Och trivs du som bäst? Ja, ja, ja. Det har ju lärt oss. Det gör inte jag, kan säga. Men jag är här ändå. Och det är jag väldigt glad över, för att vi har en väldigt speciell gäst. Säg god morgon och varmt välkommen till Kenta Nilsson. Hur är läget?
Jättebra, tack.
Ja. Du, vi har ju lite yngre tittare också. Jag tänkte jag ska ge dem lite kontext här.
Okay.
Dels med smeknamnet Mr. Magic, som vi ska återkomma till. Men topp 10 NHL genom alla tider när det gäller högst poängsnitt per match. Det skojar man ju inte bort, jätteenkelt.
Nej, det kanske var lättare förr i tiden.
Alltså, det gjorde du ändå. Har du koll på hur många poäng på match du gjorde? Har du siffrorna?
1,2 tror jag.
Mm. Ja, ja, det får du godkänt för. 1,24 tror jag. Så du var lite ödmjuk i ditt snitt där.
Jag är lite blyg.
Ja, vi får väl se efter en timme om det stämmer eller inte. Varmt välkommen hit i alla fall, Kenta.
Tack.
Mr. Magic, var kommer det ifrån? När började det liksom, epitetet fastna på dig?
Ja, det började 1981 i Calgary. När jag hade en bra säsong där, och då kom det, jag vet inte vem som startade någonting, det var en reporter i någon tidning som började med det där.
Du har ju också bäst alltså poäng genom alla tider i Calgary också, eller hur?
Ja, per säsong, ja.
Ja, per säsong, ja.
Men man var ju lite Mr. Tragic många gånger också. Ja.
Man kanske måste vara det för att också liksom...
Bäst ena dagen, sämst nästa. Ja.
Där har du ju i och för sig en väldigt bra boktitel. Mr. Magic and Mr. Tragic.
Ja.
All in once.
Ja, verkligen.
För min egen del, jag har ju sett dig spela. För jag är ju lite äldre än vad du är, Jana.
Precis. Mm. Mm.
Och jag tänker så här, visst, du har det här topp 10-rekordet. Du har SM-guld och du har... VM-final, va, och även final i Canada Cup. Men är inte det läckraste att hockeyvärldens kanske mest ikoniska fint är uppkallad efter dig själv?
Ja, det är väl, vad ska man säga om det då? Det är kul att de tycker att den var fin. 1989 var den väl lite speciell. I dagens läge är det egentligen, det händer ju nästan en gång i veckan nu.
Hade du sett, och det vi pratar om är ju alltså det som kanske i mer modernt språk är foppafinten. För jag minns ju som barn när jag såg Forsberg sätta straffen
att
kommentatorn skrek, han gör en Kenta Nilsson. Mm. Och det måste ju vara, alltså det måste ändå kännas.
Ja, det var ju bra just då. Det var ju lite annorlunda att man törs köra det i det läget som det var.
Men var det improviserat eller hade du liksom tränat på den på träning?
Ja, tränat gör man väl också på... Man tränar väl på allting.
Ja, så det var en inövad fint liksom.
Ja, men målvakterna blir ju galna på om man håller på så här på träningarna.
Ja, jag kan tänka mig att målvakterna efter måste ha varit hyggligt missnöjda, för att en hel hockeyvärld skulle vilja göra det där i varje match och varje träning.
Ja, det händer ju ofta nu. Det hände väl en Djurgårds match sist här på Hovet i lördags. Mm.
Hade du fått inspiration av någon annan spelare, så finns det någon som kanske gjorde den innan dig? Jag tänkte att det här såg läckert ut, det här måste jag testa. Eller var det bara någonting som följde in?
Nej, det var... Jag såg ju på den matchen att Thomas Sandström kom fri från högerkanten och Van Brisbeck bara slängdes rakt ut, och tänkte... Då sa jag till masken som satt, det kommer förbi, ska släppa utan en hand där. Och det fick jag bra läge på högerkanten. Och fart in. Sen gjorde det.
Klassiskt mål, det kan alla kids säkert youtuba upp. 89, va? Är det första VM:et i Globen, va?
Mm.
Invignings-VM:et av Globen. Vi ska prata mycket mer såklart med dig, Kenta. Vi ska också meddela att vi har andra intressanta gäster med oss på länk. Det kommer lite senare i programmet, bland annat General Mansion i Örebro. Sen så ska vi eventuellt till Japan.
Mm, ja, vi ska...
Mitt favoritland faktiskt.
Örebro och Japan, det är väl...
Ja, det är lite kontraster. Men det ska bli väldigt kul. Våran programserie där vi kikar runt jordklotet och hittar svenska spelare som spelar på exotiska ställen när det just gäller ishockeyn då. Kenta, 27 år som NHL-scout,
ja,
fick du ihop också. Hur hamnade du inom det yrket?
Nej, det var Glenn Seider i Edmonton som anställde mig så fort efter min karriär var över. Så jag jobbade hos dem kanske 18-19 år som amatörscout.
Vad innebar det jobbet för dig?
se hockeymatcher sen 250 matcher om året live. Inget socialt liv. Borta jämt. Alla helger. Men träffar otroligt mycket bra människor. Och hockeyfamiljen är grym.
Såg du matcher i Nordamerika eller bodde du här hemma i Sverige då? Eller?
Jag bodde i Nynäshamn mest. Jag var mest i Europa. Mm.
Vad tyckte du själv då? Gjorde det till en bra scout? Är det just liksom erfarenheten av att ha spelat på en väldigt hög nivå själv? Eller krävs det någon annan egenskap för att bli en vass scout?
Jag vet inte om jag var bra scout eller. Men det är klart det krävs ett intresse. Och så lägga ner en massa tid. Det är... Så kanske som många gamla spelare så ser man saker lika annorlunda. Mm. Man vet vilka saker som är lätta att göra och svåra att göra. En som inte har spelat tycker kanske allting är bra.
Finns det någon värvning som du är extra nöjd med?
Man jobbar ju tillsammans kanske 15 scouter. Men Alexander Barkov är väl den bästa spelaren jag var med att ta i vad heter det, Florida. Men vi tog också vad heter han, Taylor Hall i Edmonton då, när vi hade första picken i Edmonton. Mm. Då var det med han och Sigrin, hette en annan spelare. Då så hade vi kanske 1000 rapporter på de två spelarna. Bara Edmonton. Mm.
Väl scoutat man då. Mm.
Ja. Mm. Man får inte vara fel då på första picken. Eller första picken i någon runda där.
Vad har du för relation till ishockeyn idag? Du nämnde, vad sa du, 250 matcher per år. Nu, hur många ser du nu?
Nej, jag ser inte så mycket matcher. Kanske lite på tv så brukar jag titta på Djurgården. Annars är jag är faktiskt mest fotbollsintresserad. Jag älskar fotboll.
Fotboll också?
Ja, jag älskar. Ja.
Vad är favoriten där då?
Djurgården.
Surprise!
Nej, jag tycker det är kul. Djurgården gör ett jävla bra jobb där. Jag brukar vara på Kaknäs någon gång i veckan så de tränar. Och se hur de unga grabbarna blir bara bättre och bättre.
Höll du själv på med fotboll och andra sporter än ishockey när du var aktiv?
Ja, upp tills jag var 17-18 år höll jag spela fotboll.
Tycker att det är kul att kolla på juniorfotboll då också för att liksom se kopplingarna från ditt scoutyrke och sådär?
Jag är idrottsnörd. Ja. Jag tror inte jag sätter på tvn om det inte är någon sport. Mm. Jag kan titta på allt. Jag såg dart-VM här nästan varenda dag.
Ja, med han unga engelska grabben. Ja. Jo, det undgick ingen. Men om du slår på Djurgården Brynäs då, kan du liksom njuta av en bra match eller är du liksom yrkesskadad efter de här 27 åren?
Nej, det är klart jag njuter av match. För mig spelar ingen roll. Spelar Djurgården så vill jag att de ska vinna, annars håller jag på alla Stockholmslag. Mm. Möter Djurgården AIK så håller jag på Djurgården. Möter AIK Södertälje så håller jag nog på AIK. Mm. Sådär. Jag är stockholmare så jag...
Skönt att ha lite avslappnad inställning till liksom sitt favoritlag ändå. Ja. Det är många supportrar som liksom...
Kanske det finns hopp för Stockholm Crowns då? Det här KL-projektet.
Ja.
det var en liten parentes bara. Men superintressant. Vi som sagt också snacka väldigt mycket mer om din karriär. Men du tillhör ju också den här, som många ändå menar på, magiska 56 generationen. Frank Andersson, Stenmark, Borg, Linda Haglund, Wassberg. Har du funderat kring varför den där årgången blev så bra just inom idrott?
Ja, men jag är nog i tredje femman där, va?
Ja, det är några namn som sticker ut. Ja, men tredje femman.
Lillöves var med där också, tror jag.
Lillöves, ja.
Ja, tror jag.
Det är väl när man puttar, va? Och sen så drar den i koppen ett halvvarv, då brukar man säga att man gör en lillövis in och vänder. Ja. En annan gammal referens.
Det var väl en annan årskull som är bra, 65, men den var bra också, tror jag. Ja. Jag läste den.
Du behöver född antingen 65 eller
56. 56.
Ja, men 56 är nog den mest ikoniska, klassiska skulle jag säga.
Anders Eriksson, Galenskaparna, också 56. Ja.
Du ser, vi kommer på nya namn hela tiden.
99-erna är väl vass nu också, inte? Alexander Isak, Frida Karlsson... Jag vet inte om det är Isabelle Haak. Den är också vass. Kanske vi pratar om 30 år.
Det gäller också. Det också.
Mm. Ja, det är grymt.
Ja, de går framåt.
Svenska landslaget är ju... Ja, nu har de halkat lite på världsranken.
Även damallsvenskan är kul att se på.
Ja, och nu är det ju min kollega som tränar Djurgården också, Marcelo Fernandes. Det är min expertkommentator när jag kommenterar La Liga. Mm. Så att,
det är kul att spela på stadion också. Mm. Det är roligt att komma dit om man är djurgårdare, kan jag tänka mig.
Ja, ett barnbarn som spelar Hammarby, så jag på kanalplan kanske 2-3 gånger i veckan.
Ja, som tog SM-guld.
Ja, det var inte så bra, när lite yngre.
Lite yngre, ja.
Men Hammarby kommer dominera damfotbollen. Ja. Grym ungdomssektion.
Gud, vad kul.
Grym, alltså. Det är fantastiskt hur bra utbildade tränare och spelare från 8 års ålder upp.
Men där går väl ändå gränsen för vilka lag du håller på.
Jag håller på. Jag gillar Hammarby också. De har en underbar publik. Det är kul att gå på Hammarbys matcher, för de är underbara. Ah, okay. Underbara människor. Mm.
Vad minns du från din moderklubb? Tiden i Ösmo IF. Vad betyder det för dig?
Ja, vad minns man därifrån? Jag bodde precis bredvid ishockeybanan där. Jag tyckte man åkte skridskor hela tiden när man växte upp. Men jag tror inte jag spelade inomhus förrän jag var 13 år. Första gången jag åkte inomhus. Och i Nynäshamn hade de också en konstfrysen där vi tränade nog bara en gång i veckan, vi från Ösmo. Vi höll ju på med kvartersfotboll, hockey och allt.
Men tror du att det har bidragit till att du har liksom haft en så fin karriär, att den här spontanidrotten fanns tidigt och möjligheten till att träna hur mycket extra man ville?
Ja, det tror jag. Att man fick hålla på med massa olika idrotter. Mm. Badminton, tennis, allting fick man hålla på med. Och de äldre killarna, man fick vara med. Det fanns inte så många på den gatan jag bodde. Men man fick vara med de som kanske var 5-6 år äldre när man var 10 år. Mm. Så det gjorde väldigt stor nytta.
Hur ser kontakten ut med dina gamla lagkamrater? Är du polare fortfarande med gänget borta i NHL och gamla Tre Kronor-spelare?
De som tog mig till Winnipeg, där Bergman, Hedberg, Pröjsan, de har ju väldigt bra kontakt med. Och några killar i Calgary Flames som jag spelar med har jag kontakt med. Så lite ut i Europa, jag var ju överallt. Jag spelar ju massvis med länder och lite gubbar i Schweiz, håller kontakt med Österrike. Så det är kul. Det är kompisar. Man kan vara från varandra många år, men man börjar på scratch när man träffas eller pratar med varandra. Ofta säger man att de blir sjuk nu när man är äldre, att man får ringa och prata lite. Mm.
När stod du själv på is senast med en klubba?
Jag skulle göra en grej för... Jag ska jobba åt Operation Smile. Och då skulle jag göra en video på Vasaparken här för några veckor sedan. Och då lånade jag på skridskor och Djurgården. Jag kunde knappt sätta på mig skridskorna. Jag kunde inte åka, jag fick hålla min stol. Jag trodde inte ens ta ett skär.
Nej. Ja, men det blir alltså...
Ja, skridskor, det var ju...
Det för att det var... Så skridskoutvecklingen har gått...
Det är något helt annat.
Ja, det var helt otroligt, skridskorna. Jag kunde inte ens knyta dem.
Nej, man vill ju ha sina egna. De ska vara inkörda, ska vara liksom formade efter foten. Ja. Vad hade du för griller?
Jag såg på bilden där, var det Dao heter den, va? Ja. Var det?
Nej, jag kommer inte på det, men jag måste kolla igen.
Där.
Ja, just det. Bra plös också.
Det är där Ove. Christian-klubban där. Spelar samma klubba i 15 år. Exakt likadan.
Tycker jag är otroligt bra stuk alltså.
Ja. Ser bra ut.
Det ser bra ut.
Det är ju först ska man se bra ut.
Ja, och sen blir man bra.
Tejpa det.
Exakt. Ja, men bra häng på plösen där. Det är inte alla som har det. Ofta står den rakt upp.
Jag vet inte varför ska plösen vara inne för.
Ja, jag har ju tyvärr kört det, men det är för att jag tyckte det var skönare, för jag har inte fått samma häng på plösen som du har där. Min är liksom lite
Jag tror att det är extra annorlunda plösa på dem där.
Ja, det kanske
lite,
är det.
Lite längre.
Annars får man så knyta dem liksom mot
fottrycket. Jag har aldrig förstått varför man ska plösen innanför benskydd.
Nej, och folk kör ju också med över där bak här med där masken, drar över den på halkappen. Nu är det detaljer.
Ja, det är... jag zonade ut en minut sedan.
Men var du en materiallirare, skulle du säga?
Jag var väldigt noga med slipning och klubba, och det var faktiskt, så hade jag ju en sak jag spelade utan, vad heter det då? Snoppskydd säger man, va? Jag hade inte, sista 10 åren hade jag aldrig det på.
Va?
Jag hatade det skyddet, för fan, det var värdelöst.
Det var skönt.
Ja, men det spelar 40 år och aldrig fått någon skott där.
Nej.
Man kanske aldrig täckte skott heller.
Spelar du borta i NHL utan?
Nej, då spelar jag med.
Ah, okay.
Men som byxret, man tog ju bort allt skit i dem. Det fanns inga skydd i dem.
Nej. Vad skulle du säga då? Patrik Selin sa att han gick igenom många klubbar, sa han. Du var inte här då. 20 plus per säsong.
20 klubbar?
Ja. Jag tror att det är en ny varje match faktiskt. Så det måste vara ännu fler då.
Ja, men jag tror jag gick om. Man spelade under Christian-klubben och gjorde man om en 150-170 klubbar.
Ja, på en säsong? Ja. Jag tror du sa att du körde med samma i 15 år.
Ja, med samma klubba.
Samma.
Men det är klart, på den tiden du kanske fick 12 klubbar i dussin. Det kanske bara var 4 som man tyckte om.
Ja, men då
fick man ju träna med de andra. Då gör du med klubben exakt lika.
Ja,
så det är ingen skillnad, men... Det där var det kanske bara en eller två som var bra. Jag tror de böjde dem för hand också i Minnesota. Där. Christian Brothers gjorde dem.
Då vill man ha rätt materialare som böjde klubban då?
Ja, nej, var det var ju... på fabriken som gjorde det.
Uh-huh.
När du liksom minns tillbaka till spelet i NHL på tidigt 80-tal och därefter och jämför det med dagens spel, vad är det samma sport för dig?
Nej, det är det ju inte. Det är mycket, mycket snabbare idag. Det är det. Och mycket... Jag tror det kanske var lite ärligare förut. De blinda tacklingarna fanns inte lika mycket då, men det var ju mycket tuffare på 70-80-talet där. Så när Preussen och de kom över första gången, det var ju tufft. Det har inte grabbarna idag någon aning om vad de fick gå igenom.
Men du var ändå över förhållandevis tidigt.
Ja, men jag, ja,
det var, men det var lugnare då, eller?
Nej, det var inte lugnt. Man var ju livrädd varje match. Ja, men det var som man var. Det kan ju sticka i stolen, klart man var rädd. Det är inte roligt när man inte klarar av sig fysiskt ordentligt. Men Preussen och Hedberg och Bergman och de gjorde Lindström och Lavrot, de gjorde mycket, mycket för hockeyn i Nordamerika. Och idag det går ju fort idag, grymt fort. Kanske för fort för vad kunskapen är.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Mycket intressant. Ja. Vi ska snacka mer om det lite senare. Nu ska vi säga välkommen till Hockeymorgon och god morgon till Stefan Bengtsén. Jag hoppas att läget är bra med dig.
Hej. Jo tack, det är bra.
Jag förstår att du har fått göra lite media här de senaste dagarna. Ni besegrade ju Malmö med 3-0 i en väldigt viktig match. Därefter så meddelade ni då den här förändringen i båset där Johan Hedberg lämnar och Niklas Eriksson då tar plats i båset igen. När ungefär kom ni fram till det beslutet? En del har väl säkert reagerat att man får sparken efter en seger exempelvis.
Ja, det är klart. Så folk reagerar ju på mycket så att säga. Så, jag menar, den här processen är någonting som har pågått under en tid. Vi har ju spelat sämre, eller vi har tagit definitivt för lite poäng under en period över egentligen ett par månader. Så processen har pågått och där och då tyckte vi att tajmingen var bra. Det var på den vägen det var. Det var inget som växte ur en enskild situation eller någonting, det tycker jag är viktigt att säga. Utan det är någonting som händer över tid.
Det har ju varit en del banderoller där supportrar har haft synpunkter och det har varit avgå hit och dit. Hur har ni påverkats av det?
Ja, men som förening tycker jag vi står oss starka. Det blir ännu viktigare att gå ihop och vara gemensamma och hålla varandra om ryggen. Liksom. Jag tycker att det blir det primära. Sen att känsloyttringar i våra fanskaror, det vet man och det hör till lite grann. Sen finns det ju gränser för det också, men jag tycker ändå att det har varit okej. Sen blir det väldigt mycket på mig då, som är ytterst ansvarig. Det är ett pris man får delvis betala, men det är samma där. Det får ju finnas någon gräns i vad som är okej och inte så att säga. Men jag sorterar personligen utifrån vart det här kommer. Det primära för mig är att jag har styrelsen och förtroendet därifrån bakom mig.
Hur ser du på fjolårssäsongen? Ni gör en jättebra säsong. Du plockar bort Niklas Eriksson för att ni ska ta nästa steg. Och nu efter några månader in på den här säsongen så tar du tillbaka honom.
Ja, det är väl ett bevis på att man kan erkänna att man gör fel. Och det tycker inte jag är konstigt alls. Man ska ju också ha klart för sig att när vi justerade med Niklas, det var ett halvår innan vi var i semifinal. Men vi var i ett läge där vi var gemensamt överens om att vi ville ha en liten förändring på tränarsidan. Niklas har gett oss jättemycket genom åren, det var jag tydlig med att säga. Det var därför vi lyckades behålla honom också som sportchef. bedömningen och frånvaron av Niklas har varit för stark. Han har stått för mycket som tillhör vår förening och våra viktiga delar. Och det tycker jag att då måste man kunna vara... Det finns ingen prestige i det här. Jag tycker för min egen del att det är klart att det är ett misslyckande. Framförallt tycker jag mot Johan som man då ska ta bort i det här. Det är ju aldrig roligt att ta bort folk. Jag har dessutom varit med om att sitta på andra sidan själv. Så jag vet vad det innebär och det, känslomässigt är det tufft. Men i det här fallet handlar det om att ta ett ansvar för föreningen. Och vi gör vad vi tror är bäst för klubben här och nu och över tid.
Hur var det att ge beskedet till Johan? Jag läste att ni hade kallat honom till möte dagen därpå så han kanske hade lite på känn vad som skulle komma.
Ja, vi tyckte ändå var så vi ville göra så att säga. Och det är klart att han har säkert lagt ihop ett plus ett. Det hade nog alla oss gjort. Nej, men det är som jag säger återigen, det är det tråkigaste man vill göra. Någon som man har dels skapat en relation med under en tid och man en gång för ett år sedan har stenhårt på skulle komma och ge oss det vi ville ha och det har vi inte riktigt fått. Ja, det är tuffa beslut och tuffa samtal.
Vill du berätta lite mer om vad liksom inför signingen av Johan, vad det var ni ville ha hos honom och vad som sen inte kanske riktigt har funkat i praktiken?
Nej, men vi var ju tydliga med då att vi ville ha, Niklas har varit hos oss en tid och vi kände att vi ville ta och få lite nytt runt ledarskapet och runt utvecklingen av hockeyn och sådär. Och det i sig var inte det något konstigt tyckte vi där och då. Det som sen det var ju att vi ansåg inte att under hösten att vi har fått det. Sen tycker man ju hur lång tid ska en tränare få på sig och sådär. Det blir ju alltid frågor som ställs. Skulle jag gjort det här? Skulle jag vänta? Skulle jag gjort det tidigare? Och det är klassiska. Vi tycker ändå att vi har haft bra dialog med Johan och försökt att ta det framåt gemensamt och hjälpa, stötta honom. Det vill jag säga. Sen kommer det som sagt till väg sande. Det vi ändå känner att vi var tvungna att göra det här.
Jag tänker kring Niklas Eriksson som har varit sportchef och du är general manager på pappret, liknande roller. Hur har ni delat upp det arbetet mellan er?
Ja, inte liknande roller. Det börjar ju mer och mer bli som på andra sidan. Vi är snart två i alla klubbar där sportchefen operativt mot A-laget jobbar i vardagen mot tränarna och med allt vad det anbelangar i statistik och våra liksom hjälpreder vi har. Så sportchefen är ju dedikerad A-laget och jobbar mestadels däremot. Jag däremot har ju en övergripande roll över hela sportsliga verksamheten, vilket innefattar hela utvecklingsdelen och damer. Så jag har ju mer ett overhead arbetsuppgift så att säga. Det är såklart när det gäller rekrytering av spelare till A-laget så passerar ju de mig också. Såklart är vi fyra ögon, Niklas och jag. Vi pratar väldigt mycket. Vi sitter bredvid varandra. A-laget är ju ändå varumärkt. Och det blir mycket kretsar kring det. Så det är klart att jag har och kommer att vara med runt det.
Vad säger du om spelare då liksom, till A-laget inför den här säsongen och de som även har lämnat? Hur mycket kan man tillskriva då liksom er svaga form nu, lagbygget? Vad säger du så?
Ja, men lagbygget har vi ju i mångt och mycket gjort tillsammans. Niklas var i högsta grad delaktig i det, vilket han också har varit när han har varit tränare. Niklas är en klok människa. Han har ju ofta fått vara med och i spelarprocessen, rekryteringsprocessen och nu kommer han in som sportchef under våren och så vi satte ihop en trupp som vi trodde på skulle klara av att utmana och det vill jag säga, det tror vi än. Det tror jag fortfarande. Vi har ett material som ska, vi har ju underpresterat. Det är många av våra spelare som behöver upp i nivå och det har vi diskuterat om och det är där det ser vi tycker att vi och alla, det är ju inte bara spelare, och alla runt om, vi måste göra det bättre. Det handlar ju om det här, spegelbilden. Våga se sig själv och vad kan jag bidra med?
Är det något särskilt ni har identifierat som ni behöver förändra för att bryta den här trenden nu när Niklas kommer in?
Ja, men vi pratar väl väldigt mycket om, vi har ju gjort en resa i Örebro över ganska sista 6-7 åren där vi har tagit stora steg och skapat en identitet runt vårat spel och vårat sätt att vara. Och vi tycker att det har lite för mycket gått i stå, så att säga. Utan att för den del såga Johans inträde. Vi har ju ändå öppnat för Johan att han ska förändra. Så det där är ju det svåra i det. Samtidigt som du vill stå för något som klubb, så kan du ju inte heller kväva dem som kommer för att försöka utveckla. Så, men det är ändå där det har liksom... Så vi vill på något vis lite identitets... ta tillbaka det vi är bra på och har varit bra på de sista åren.
Man är inte en dålig tränare bara för man får sparken.
Absolut inte. För Johan uttryckte sig till mig. Han sa att man ska få sparken någon gång innan man blir riktigt bra tränare.
Jag brukar tänka, efter att tränaren får sparken kommer en ny tränare. Vilka spelare då som reser sig? Och varför gör de det när den nya tränaren kommer in? Varför tog de inte det taget det tidigare?
Ja, men det kan man ju alltid fundera över. Och du vet ju, som har varit nära, att vi pratade just om det igår med spelarna. Vi hade en hel dag tillsammans där vi liksom, nu har Johan fått bära hundhuvudet här för att vi tillsammans inte har presterat. Nu gäller det ju att det är ju upp till oss. Det är vi som varit och ni som spelare måste ju inse var felet i grunden är, liksom, att man tar på sig det här ansvaret. Det tycker jag är väldigt viktigt, att man upp till varje individ tar sig själv. Jag kommer tillbaka till spegelbilden.
Det är ju spelarna som får ta tag i det. Det är bara att titta på Djurgården.
Ja, ja, exakt.
Det är bara att titta. Det är två olika lag.
Det
ena behöver inte vara dålig för det. Garpen kanske inte var dålig för det. Mm. Men det är spelarna som får visa lite mer karaktär.
När det gäller Johan tycker jag, och hans inträde här, det har ju ändå varit... Vi har ju en hard feelings på det här viset, men vi lever ju i en resultatbaserad värld, liksom. Och det har gått fel väg. Och då hamnar man tyvärr i de här lägena.
Till sist då, Niklas tillbaka i båset. Är rollen som sportchef vakant nu, eller hur resonerar ni kring det?
Den är ju vakant för tillfället. Niklas kommer att få dubbeljobba lite, för han är ju igång med en del namn och jobb för nästa år. Så det är klart att han kommer att fortsätta lite grann med det. Med mitt stöd, såklart. Så det är på det sättet vi får ta det till att börja med. Men rekryteringsprocessen sen kommer ju gå igång och söka efter en ny sportchef. Ja.
Stort tack, Stefan, för att du var med oss. Lycka till med resten av säsongen och en fortsatt trevlig morgon.
Tack för att jag fick vara med.
Det kommer bli bra.
Ja, tack.
Det är inte dåligt att få Kentas välsignelse.
Nej,
verkligen. Nej, de kommer gå bra.
Fint med lite uppmuntrande ord.
Vad tror vi rent generellt då om tränarbytet?
Alltså, i år har det väl ändå varit mer lyckosamt än inte, men det är väl från förening till förening, klubb till klubb, och det är precis som du säger, det blir ju väldigt intressant, alltså någonting man verkligen kan ta på och se om man följer organisationen varje dag, att så här, är det vissa spelare nu som ser helt annorlunda ut, det kan ju ha en mängd olika anledningar såklart, men är det så då är det ju någonting som kanske inte har funkat med Johan liksom, och då får man väl ta det därifrån.
Hur har ni två reagerat på tränarbyten genom karriären? Känner man själv ett ansvar? Och han pratar mycket om att titta sig i spegeln.
Mm. jag har inte varit med så många som är besparkade, men man skäms ju lite kanske att man inte spelar bättre. För det är oftast det är ju ofta i spelarna som får problem. Vissa ledare i laget tappar förtroende för tränarna, då ställer de till problem. Många följer med då.
Men fanns det någon gång du själv kände att men nu finns det ändå fog, nu måste vi byta tränare? Alltså utan att peka ut någon, men alltså, vad händer då inom den gruppen att man liksom känner att nu är mitt förtroende förbrukat?
Nej, det måste jag säga. Det har jag inte tappat förtroende för. Även fast jag hatar tränare, de hatar mig, så har jag aldrig tänkt att det är bra att sparka dem. Det gäller att ha bra stomme i laget som styr och ställer. Topp 6-spelarna måste vara bra killar.
Bara för det kom upp en bild på Lasse Falk här nu.
Ja, jag kan dra stora... När vi kom till Djurgården hem så ville de sparka Lasse Falk. Efter 3 matcher förlorade vi.
Men då sa spelare, då var spelarrådet sa nej. Så tror vi vann SM det året.
Och ni hade ändå den makten alltså inom spelarrådet att kunna sätta in ett veto mot att de ville sparka honom.
Ja, det var han som var vd då där som ställde frågan till oss på spelarrådet. Men vi allihopa sa nej. Det är inte hans fel.
Det här tror jag är jättesällsynt. Jag tror att det är en jättesmart grej att göra, för att vilka har bättre koll än de som liksom följer den här personen dagligen. Men det är en sån himla maktobalans där. Så det är inte spelarna som egentligen ska liksom sitta över tränare, utan det är väl lite tvärtom. Men bra gjort av eran vd ändå kollade. Och uppenbarligen så gick det ju bra då.
Jag tror vi förlorade första tre matcherna. Då var det problem och skulle byta spelsystem och sådär. Men det spelarrådet sa nej.
Vad var det du gillade hos Lasse Falk?
Tjurigheten och noggrannheten. Han var väldigt noggrann. Han var grymt noggrann var han på övningar, att man gjorde som man skulle. Så jag fick mycket skit av han, det fick jag. För jag var en liten spillevink. Men han var väldigt, väldigt noga med övningar och att man gjorde sitt jobb.
Mm. Har du behövt sådana tränare som ligger på dig? Sådana detaljer?
Nej, det är ju... Man behöver väl alla sorters tränare, men... Jag gillar de där lite annorlunda människorna. Det är lika så de som spelar. Man ska vara rädd om de som är annorlunda.
Har du själv någonsin velat bli tränare?
Nej. Den styrkan och den karaktären har inte jag. Att man ska ha sex som tycker om en, sex som hatar en och sex som inte vet vilken sida man står på. Nej. Och jag är alldeles för rädd för konflikter. Man måste ju kunna ta konflikter hela tiden som tränare. Och det var det jag livrade i vanliga livet också.
Det är ändå skönt att man har lite självinsikt, för det är många tränare som är konflikträdda. Eller alltså ledare överlag. Tänk att det är bra att sätta stopp där om man kan så mycket om sig själv. Ja, jag menar det.
Örebro som i alla fall då vann mot Malmö med 3-0, så att det är en liten fjäder i hatten. Det är inte alla som kan lämna med en seger och en dessutom nolla intakt. Det blev alltså Johan Hedbergs sista match då. Tror vi på ett lyft här för Örebro? Blir det den här kortsiktiga tränarbyteseffekten?
Ja, det är ju så det brukar bli. Men SHL är så himla jämn i år. Alltså det är många gånger vi har pratat ner lag med rätta som har liksom underpresterat för någon månad sedan och sen är de topplag och vice versa. Så ja, jag tror inte det blir något guld för Örebro i år, men de kan absolut nå slutspel.
Gruppen jag tror det kommer bli jättebra för Örebro. De verkar ha en bra organisation och bra människor som jobbar där.
Har du sett mycket matcher med Örebro i år?
Ja, titta, men jag har inte så många som jag såg i fjol. Jag tror de saknar Abols lite som gick till Rögle.
Ja, och Leo Karlsson också kanske.
Ja, det var ju bra.
Ja.
De verkar bra människor som jobbar i Örebro.
Mm, ja, det är ju viktigt, inte minst. Och Malmö är ju liksom nära dem i tabellen också. Så att det var ju en viktig match på det sättet nu när det är så jämnt i mittens liksom bottenskiktet där.
Hur har en reaktion på byn varit efter 8-1 mot Växjö?
Ja, min bror som är väldigt liksom insatt i Leksands IF, vi satt på min sambos födelsedagsmiddag och då mådde han ju piss. Jag bara, fan, du ser inte så glad ut liksom. Han bara, han ligger under med 6-1, 7-1, 8-1. Alltså det var väl inte jättebra.
Nej, de följde ju alltså upp 5-1 mot serieledande Färjestad. Färjestad förvisso med stora målvaktsproblem med att krossa Leksand med 8-1. Och Leksand är ju ändå vinterns kanske formstarkaste lag. Så det är ett styrkebesked av de regerande mästarna.
Ja, verkligen. Och det känns som att de liksom smyger sig in alltid så här lite grann Växjö. De har en höst som är lite upp och ner och sen så är de experter på att börja liksom toppa formen. Så att,
De har ju också en väldigt bra organisation där år ut och år in. Och jag gillar Jönsson som tränare, intervju på tv. Han har koll på grejerna. Mm. Och han tror jag spelarna har grymt förtroende för.
På tal om att ha lite meriter i bagaget.
Ja, men han gör, jag tycker jag gillar han när han pratar på intervjuerna. För han är grymt rak och har grym kunskap.
En vinnare.
Ja.
Alltså både som spelare och tränare, vad det verkar.
Mm.
Nästa förbundskapten kanske?
Ja, varför inte?
Ja, varför inte?
Han verkar... Nu ska vi ge Sam lite tid.
Jag tror Sam kommer vara där lång tid.
Det tror jag.
Jörgen kanske går till fotbollsanslaget.
Ja, den är ju vakant.
Där har ju också en bra kille.
Ja.
Sam.
Ja.
Absolut.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
En annan situation som är ändå intressant lite på samma tema, det är ju Timrå som förlorade mot Färjestad, där vi redan vet då att Ante Karlsson kommer ju att lämna. Formen är därefter. Vad säger du om en sån situation där man vet att det spelar ingen roll vad som händer den här säsongen, han kommer att lämna? Är det kanske rätt normalt här att vissa spelare då börjar dippa lite, för man vet att han är ju borta om några månader?
Det är väl, jag tycker det är lite konstigt att man går ut med sådana saker. Det kan man, ju ta, man kan ju tala om för tränaren så här ligger till, sen får man ju hålla det inom gruppen så bygger gruppen starkare. Jag tror Timrå kan, de har ett bra lag, men de kan få problem.
Jag tror att det var en tabbe att överhuvudtaget ta det beslutet. Jag fattar att man vill göra tid, och vi har pratat om det liksom här, att det är en tuff marknad med tränare och sådär. Men Timrå har ändå gått bra under Ante Karlsson, från att han kom tills, alltså, att de gick ut med beskedet. De hade en jättestark höst liksom. Så att det behöver inte bara liksom bero på att de gick ut med att han inte ska vara kvar. Men jag tror verkligen att det har en del att göra med att man vet att en tränare som vi uppskattar, om de nu gör det, vilket det har känts som, kommer inte vara kvar. Och ja, men det blir stökigt i gruppen helt enkelt, både med trycket utifrån och ja. Så ja, men, det var nog en tabbe.
Ja, men det jag framförallt tycker har speglat sig på isen efter det här är ju att det har känts som att de har tappat geisten lite. Man vill ju inte tro att det ska bero på det, om det är undermedvetet eller inte vet jag inte, men det är det jag verkligen har saknat hos Timrå senaste tiden.
Och Färjestad som vinner med 4-1 måste jag ändå notera och meddela att de alltså nu har använt sex olika målvakter den här säsongen. Nu var det Brattström som debuterade och han fick vinna, men ja, det är ju en närmast unik situation att behöva använda så många målvakter på, vad är det, lite drygt 30 matcher.
Ja, men om man ska försöka se glaset som halvfullt så är det positivt att det händer nu, om det ska hända om 3 månader som i fallet med Djurgården senast i slutspelet då. Kanske kostar de SHL-platsen med båda målvakterna skadade. Så om det inte är något allvarligt på Lindbom och Lagasse att de kommer tillbaka snart, så ser jag ingen.
Ja, Lagasse är väl på is igen. Har jag läst,
så att... ingen större oro.
Har Brattström skrivit på säsongen ut eller är han korttidsinlånad?
Säsongen ut tror jag.
Ja. Får vi se om han... Ja, precis. Han kan väl... Ja, förhoppningsvis vill väl han göra bra ifrån sig. Han var i HV en kort session och liksom inte etablerat sig.
Ja, så det... Jag har svårt att se dem vinna guld med honom i målet.
Ja.
Och vad som händer då, om vi bara ska avsluta kring Timrå och situationen kring Ante, är ju också att det är ju 5 raka hemmamatcher man också har förlorat nu. Så att där är ju normalt sett ett ställe man ändå, när saker och ting går emot, man får ändå lite poäng. Men till och med det funkar ju inte heller, så att...
Nej, och de ligger liksom ändå 8 nu, så de hade ju ett bra sparkapital, men någonting måste ju definitivt hända nu i slutspurten, annars tror jag att de kan inte ens nå slutspel faktiskt. Får se.
Skellefteå pulveriserade Linköping också. 7-1. Och hela 6 mål i powerplay. Oj. Och Jonathan Jonsson låg bakom 5 av dem, 5 assist. Så jag tror 4 av dem var första assist också. Så Skellefteå glödheta just nu.
Har du några favoritspelare i SHL som du sett när du slår på tvn tänker att det här är en riktig lirare?
Ja, det tror jag. Jag gillar, vad heter han då? Jag kommer inte ens vad han heter. Han spelar Växjöback där.
Joel Persson,
ja. Jag ser han, att mer folk tittar på honom, hur lätt han spelar.
Tror att han skulle kunna bli, inte draftad men alltså signad då i NHL?
Han har ju kunskaperna för att spela i NHL, det har han ju. Men det kanske går lite för fort där.
Ja, han är
lite tryck, men han som, men tittar han av pucken så gör inte ett fel.
Men kan inte
och så gillar jag djurgårdarna. Jag gillar Östlund. Och...
Ja, problemet är väl att det är många djurgårdare som inte spelar i Djurgården.
Ja, det är det. Men nu har vi några nya grabbar kommer här. 2 stycken, Eriksson och Fimpen, Lillfimpen. De är jätteduktiga.
Minifimpen.
Ja,
bägge två. Jag såg dem i lördags. De var imponerade på mig, bägge två. Hur duktiga de var.
Hur illa skulle du säga att det är att Sveriges huvudstad inte har representation i Sveriges högsta hockeyliga?
Ja, det är klart att det inte är bra. När 30% av alla spelarna kommer från Stockholm. Det är klart att det inte är bra för med tidningar och allt sånt. Det är klart vi ska ha ett lag i SHL. Men nu är det inte så. Och det är tufft att gå upp både för AIK och Djurgården. Södertälje också, det är tufft.
Men Djurgården, som du säger, producerar ju mycket duktiga spelare. Vad är det som gör deras liksom, ungdoms- och junior-session så bra då?
De har ett väldigt stort upptagningsområde. Ja, de kommer till grabbarna. Konkurrensen är ju väldigt tuff i Stockholmshockeyn. Du vet, om du är 12-13 år finns det 60 lag i Stockholm. Så det är... De bästa blir ju bra, blir tuffa och varje träning är tuff. Så Djurgården gjorde det, de tappade 5 spelare i fjol. Nu kommer 2 nya som är lika bra. Mm. Det kommer hela tiden. Det skulle vara kul om vi kunde få behålla dem.
Du har ju bott i Göteborg, vet jag. Ja. Hur har din kontakt varit med Frölunda och vad ser du i liksom en organisation som Frölunda som kanske inte finns i AIK, Djurgården och Södertälje?
Frölunda har ju varit en väldigt trygg organisation många år med ledare och tränare. Bra ungdomssektion, en röd linje i de alla lagen. Så det, och de spelar på ett visst sätt. Och väldigt, väldigt bra ledare. Även från general manager till sportchefer till tränare. Även nere i ungdomslagen. Det är en riktig idrottsstad i Göteborg. Om man är idrottsstjärna så är stället att bo i Göteborg. Mm. För de uppskattar verkligen gamla idrottsgubbar och tjejer.
Ja. Men du berättade ju här innan att du var inne i Frölundas damer då, deras första säsong, och gav liksom lite tips och råd eller bara hängde allmänt. Hur var det?
Ja, jag behövde inte ge några tips och råd. De var väldigt organiserade. Mm. Grymt organiserade.
Men du visade finten, va?
Ja, det var roligt. Tjejerna vinkade lite så här. Så där. Men de var väldigt organiserade. Jag var där efter en match en gång och då hade killen då, Sandetén, gått igenom. Otroligt duktig. Mm. Det är otroligt. Jag hade inte så mycket att ge där.
Följer du någonting idag?
Ja, jag tittar lite. Jag tycker det är kul att titta och följa damerna. Mm. Ja, i alla fall Frölundas damer tittar på.
Kul.
Ja, de är bra. Men de ligger lite efter. Det finns inte tillräckligt med spelare.
Mm. Ja, men de ligger ändå i mitten av tabellen. Ja. Så det är en bra första säsong.
Jag tittar på de där gubbarna som Hanna Olsson och Kevin. Jättebra. Olsson skjuter som en kille.
Ja verkligen. Ja, hon är grym. Hanna
så min, jag spelar ju med en som heter Al McInnes i 5 år.
Oj, ja. Att tala om kanske det hårdaste skottet man sett. Det minns jag.
Ja, hans dotter spelade i Frölunda fjol.
Ja, just det.
Ja.
Mm.
Men du, om Al McInnes hade skjutit, då hade du nog haft på det där skyddet, tror jag.
Skojar
du?
Ja,
han brukade ju vinna de här alltså när man hårda slagskott på All-Star game-matcherna. Ja,
grymt skott. Mm. Grymt skott.
Men vad gör ett hårt skott när man kan träffa ribban, eller hur? Det är väl bättre?
Ja, det kommer vi snart få titta på. Vi måste snacka lite om Frölunda också på herrsidan. En väldigt bra form och på väg uppåt i tabellen. Kan det vara en smygare här framåt våren?
Ja, absolut. Jag tippar om SM-final inför säsongen.
Ja, det gjorde du, ja. Fick du det sagt, ja. Mm.
Sen, som sagt, har det sett lite sisådär, men de har ju gjort en generationsväxling, så det är inte jättekonstigt. Det var väl lite förväntat att det ska ta ett tag att få ihop grejerna. Nu är de på gång, så får vi väl se hur det funkar.
De har väl lite mycket skador nu, har de inte det?
Ja, vi får se hur det funkar med Råhoma och Strömvall, tänkte jag säga också.
Jag sa de är bra målvakt.
De har ju det. Ja. De har ju det.
Nu vakter kanske.
Ja, exakt. Kenta, har du spelat i Japan någon gång?
Jag var i Japan en gång eller med.
Ja, du har det?
Ja, vi åkte dit med... Var det vikingarna som åkte dit? Ja, ja. Fram och tillbaka bara.
Ja. Vikingarna, ja.
Det var länge sedan.
Så fick jag tänka till. Inte de riktiga vikingarna.
Belandslag heter vikingarna.
Precis, ja, men det var det som jag satt. Var inte det Tre Kronor B kallades för? Exakt. Och varför frågade jag om det? Jo, nu ska vi ta oss ut i världen igen. Ett av mina liksom, favoritgrepp i det här programmet är ju när vi hittar svenskar som spelar på ur ett hockeyperspektiv, obskyra ställen. Vi har ju varit i Nya Zeeland, vi har varit i Marseille. Nu ska vi ta oss till Japan, för där finns Tim Henriksson. Och då säger vi god dag då, för det är väl inte god morgon i Japan, misstänker jag, Tim?
Nej, klockan är 4:15, så det är, ja, god eftermiddag.
God eftermiddag, ja. Vad heter det på japanska?
Det vet jag tyvärr inte.
Okej, okay, jag satte det lite på pottkanten där kanske.
Ja. Det.
Du, Tim, du, för de som inte vet, du är ju alltså hockeyproffs i Yokohama Grits, fantastiskt namn för övrigt, i Asia League. Hur hamnar man i Japan?
Good question. Det är, alltså, kort och gott så är det på grund av mina svenska studier som jag är på i Sverige. Och då har vi ju möjligheten att åka på utbyte. Och därav så hamnade jag i Japan. Och jag har alltid varit lite så här halvfascinerad av Japan, och jag menar, haft familj och vänner som har bott i, jag menar, Kina och Asien, och liksom alltid varit fascinerad av just icke-hockeysidan. Men ja, och så satt jag hemma och googlade när jag skulle åka till Japan, tänkte bara, i hela friden ska jag göra på, ja men, helgerna, fritiden. Googlade hockey i Yokohama. Shit, här finns det ett hockeylag. Skickade iväg ett mail, och så under den här perioden så bodde jag i Vancouver. Och så skickade jag iväg ett mail till ägaren, och så hade vi lite Zoom-möten, och så träffades vi faktiskt i Vancouver. Sjukt nog så bodde han där också. Och så, ja, på den vägen är det.
Men han bodde också i Vancouver?
Men, inte ägaren, men han som är största finansiären. Han som får oss att hoppa på flygen och betalar allting åt oss.
Det var lite meant to be då, att du skulle vara i Vancouver just då.
Ja, ja, typ, ja.
Vad är det du studerar för någonting?
Det är företagsekonomi, och så jag menar, så är lite, ja, nu är det mycket AI liksom, och lite data science och datavetenskap helt enkelt.
Jag Tim, som själv har varit i Japan, älskar Japan, tycker det är ett fantastiskt land. Har dina liksom dina förväntningar, har Japan levt upp till det?
Ja, alltså som land, ja. Det är ju otroligt häftigt land, men just hockeyn är ju, det är väldigt speciellt. Det är ju, ja, jag tror vårt lag startades, vad kan det vara, 3 år sedan, så allt är liksom nytt. Vi har ingen materialare, det är liksom ingen lagläkare, utan det är liksom, man tar allt på volley. Det är liksom att åka tåg med, ja men, trunken på ryggen liksom. Och det är, ja, det är en skitrolig upplevelse, men det är inget... Det är inget glassigt liv. Vi har 2 ishallar. Vi åker emellan med, ja men, trunk på ryggen i kommunaltrafiken. Du kan tänka dig, ni vet ju själva som har varit i Japan, det är mycket folk. Det är mycket blickar. Men det är, ja, vi har kul.
Har du någon uppfattning än så länge vilken nivå ligan håller?
Ja, alltså det är betydligt bättre än vad jag trodde. Alla är ju med små, jättesnabba. Men de kanske har, alltså, det här hockey IQ är väl inte... jättestarkt, men absolut. Jag skulle väl säga bra division 1-klass. En bra dag så skulle man nog kunna spela igen mot ett allsvenskt lag.
Är det högsta ligan i Japan?
Jajamän.
Ja.
Och så, du... ja, exakt. Men det är roligt. Vi är bara 5 lag i ligan. Så det är väldigt, ja. Man åker till många. Man träffar på varandra ofta.
Men... Hur många utländska spelare är ni i laget?
Från början var vi 2, sen för typ, ja, 2 veckor sedan så kom det en till amerikan. Så det är 2 amerikaner och så är jag som svensk då. Vi har 3 import, alltså importplatser i varje lag, så ja.
Hur ofta tränar du, och liksom, hur många matcher är det i veckan, och hur ser liksom en vanlig dag ut för dig?
Ja, en vanlig dag är vanligtvis tisdag, onsdag, torsdag morgon tränar vi från 8:30 till 9:30. Och så börjar lektionerna 10:15 vanligtvis. Så det är direkt, vi har ingen dusch på gym eller på ishallen heller. Så det är direkt till oftast lokala gymmet då, Anytime Fitness, duscha, direkt in på plugget. Ja, sen kommer man hem och ja, pluggar lite mer och sånt där. Äter god mat.
Har vi några svenskar ytterligare i ligan?
Nej, det har vi tyvärr inte. Det har varit några genom åren, vet jag. Men det är, ja, ytterst få.
Hur ser det ut med den ekonomiska biten då? Kan du leva lite på det här? Eller hur är upplägget?
Ja, alltså nu har jag ett studentvisum, det vill säga jag får inte få betalt, utan jag är en amatörhockeyspelare som de säger här borta. Men ja, lite, ja men de hjälper till med mycket runt omkring och ja, men det är absolut inget proffsliv. Alla andra lag har dock de har, ja, japanskt mått bra betalt, men ja, det är väl som lägre halvan av allsvenskan skulle jag tro, rent lönemässigt.
Hur skulle du säga att intresset för hockeyn är i Japan? Är det någon folk på läktaren?
Ja, ja det är det. Vi kanske har, vi snittar väl mellan 1500 och 2000 typ. Ja, sen är vi, men ett lag är Sydkorea. Det är liksom Sydkoreas landslag som har liksom, ja men som USA, de kör liksom sitt, ja men du vet sådär, entity program liksom. De kör deras landslag i Asia League då. Och så där är det väl, vad kan det vara, 3000 fullsatt skrikande koreaner som hejar på dem. Förstår ingenting vad de säger, men skitkul.
Du nämnde att du bodde i Vancouver tidigare, för visst är det så att du är bästa kompis med Elias Pettersson?
Ja, det stämmer bra.
Har ni...
Och det är ja, därav Vancouver.
Ja. Har ni vuxit upp tillsammans och spelat tillsammans, eller vad kan du berätta om det?
Ja, vi träffades, jag vet inte om ni har koll på Anka-kuppen, jag tror det är en ganska klassisk GGIK som anordnar någon kupp när man, vad kan man vara då, 14-15 år. Och så plockade vi ihop några lag och där träffades första gången och sen, ja, inte mer än det. Och sen så gick vi hockeygymnasiet tillsammans och där bodde vi liksom, ja men, stenkast från varandra. Och så sen dess har vi, ja, hållit ihop, gjort i princip allt tillsammans och ja, roommates helt enkelt. Och det, ja, på den vägen.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Kenta, du hade ju varit i Japan, sa du.
Mm.
Ja, spelat med Tre Kronor B. Det har vi rätt ut nu.
Vikingar, ja.
Ja, hur gick matchen?
Jag kommer inte ihåg.
Vad händer framöver då? Vi ser ju här, har du bara gjort en pinne eller Tim? Vad har hänt?
Jajamän, jag lyser med min frånvaro i poängprotokollet. Det är, ja, jag vet inte. Man, ja, hockeyn, alltså ja, om man ska säga så här, jag tror det är garanterat min sista säsong som spelare. Det är liksom, ja. Och som sagt, jag gör det ju mest för plugget liksom. Eller det är ju därav Japan från liksom, ja, initialt då. Men ja, framöver så, ja, vi får se hur det blir med säsongen här. Hem till Sverige och ja, inte spela hockey. Men jag tror nog att jag ska skriva examensarbete, jobba lite. Sen ska jag även börja scouta lite med, ja, inom hockey då. Med, ska gå under, vet ni om Johan Altberg är?
Ja, agent.
Korrekt. Det är, ja men Elias agent då.
Mm. 33 utvisningsminuter säger jag, det är personbästa hittills på äldre dagar. Vad blir det på?
Det var ett bråk där en gång. Ja.
Det var en skillnaden
jobbig liksom... japans.
Ja.
Är det ett matchstraff som ligger bakom den höga summan?
Ja, precis det är. Det stämmer.
Hade Yokohama idag slagit din gamla franska klubb, ursäkta uttalet nu, Meidan?
Ja, det hade de. Med fel vinkel till och med. Det...
Hur var din tid i Frankrike? Vad är liksom skillnaden tycker du, alltså på då livet runt omkring hockeyn? Vad uppskattade du mest då mellan den japanska kulturen och den franska kulturen?
Ja men vad ska man säga? Först och främst maten. Jag älskar japansk mat. Svårt att inte göra det tycker jag. Det är bra fråga, men jag tror nog att japansk kultur, arbetarkultur är extremt annorlunda från både fransk och ja, men västvärlden generellt då. I och med att, ja, exempelvis liksom våran tränare, när han säger något, det är liksom, det är ingen som säger emot, det skulle aldrig hända. Kontra både Frankrike framförallt. Ja, men, om tränaren sa något så, ja, det var väldigt ofta de äldre lagen ställde sig emot det. Det skulle absolut aldrig på världskartan ske i Japan, utan där är det, man har något som heter senpai. Det är liksom när tränaren och de äldre kommer in i laget, då bugar man och liksom säger arigato gozaimasu, tack så mycket för att du är här idag liksom. De är extremt respektfulla.
Mm, ja, det minns jag ju själv från Japan. Ja. Det är mycket hierarki i Japan. Ja. Jag kan tänka mig att det är det inom idrotten också då. Hur ser resten av säsongen ut? Hur fortlöper den? Och är det något slutspel i Asian League? Eller vad händer? Hur vinner man?
Ja, slutspelet är att om du kommer topp 2 så går du direkt till final. Så ja, det är väl i slutet på mars skulle jag tro någon gång. Ja, men vi ligger tok. Nej, vi ligger tog sist. Ja.
Jag vet inte, så det finns ingen chans för slutspel då?
Nej, utan vi... Nej, jag sitter nog på första bästa flyget så fort som möjligt som det går.
Eller en trade till det sydkoreanska landslaget. Man vet aldrig.
Ja, men ja. Om det löser med pass och sånt där så absolut.
Du, vi hade kunnat snacka i 100 år till, känns det som, Tim. Men det kan vi inte dessvärre. Skitkul att snacka med dig, vårt svenska hockeyproffs i Japan. Lycka till då med slutet av säsongen. Vi hoppas på några mer poäng. Kanske ett matchstraff till mot koreanerna.
Ja, jag ska göra mitt bästa på någon front av det du sa. Vi får se.
Härligt. Vi följer upp i alla fall. Och en fortsatt trevlig eftermiddag och kväll, Tim. Tack för att du var med.
Ja, ha det bra.
Detsamma.
Tack.
Då ska vi se. Då har vi några härliga minuter kvar, Johanna.
Ja.
Hade gärna haft 1 timme och 5 minuter kvar, men vi ska dra ut lite på det, tänkte jag. Ska vi ta den viktigaste frågan först, tycker jag inte?
Ja, det tycker jag. Kör på. Det finns så många viktiga frågor.
Säsongen i AIK, berätta.
Säsongen i AIK, jag vann ju skytteligan i elitserien då. Jag var 18 år och ville inte fylla med Djurgården ner i division 1. Och ville stanna i Stockholm. Jag var på väg till Leksand men ändrade mig och stannade i Stockholm och förstörde den här alliansen.
Vi tycker att det är skönt att du har fått testa på Gnaget i alla fall.
Ja, det var jättebra.
Så här i efterhand, var det liksom ett drag som du ångrar?
Ångrar, men det, just då var det bra. Men det är klart att jag skulle stanna kvar i Djurgården och hjälpt dem upp igen. För det hade nog ingen skillnad på min karriär där med att spela AIK. Vi hade bra lag i AIK, men jag skulle nog stanna i Djurgården.
Hur togs det emot på den tiden?
Ja, det var väl inte så roligt för mig, men för mina föräldrar fick ju massvis med hotbrev. Min pappa var materialare i Djurgården och fick massa hotbrev och, som de aldrig visade mig. Men det
kanske var lika bra det.
Ja, men det kanske var lite ett snabbt beslut av mig. Men så var det då. Det var rätt beslut då, kanske fel idag.
Annars startade du ju karriären i Djurgården på 70-talet ju. Hur var hockeyn på den tiden?
Ja, hockeyn var ju bäst i Sverige då, i elitserien. Men det är så långt tillbaka så vi hade till exempel 2 omklädningsrum, rökare och icke-rökare.
Nej, stämmer det verkligen?
Ja, det stämmer, ja.
Hur många var i rökomklädningsrummet?
Det var inte så många, men de som var bäst rökte.
Du satt i det omklädningsrummet?
Nej, jag hade faktiskt rökt, nej, men så var det.
Ja, men det har man ju sett. Ja. Pekka rökte väl, va?
Gjorde han det?
Ja. Gamla landslagskeepern, ja.
Ja.
Ja, han, på tal om att vara riktigt bra, han var ju en riktig karaktär.
Ja, men fantastisk spelsinne. Fantastisk spelsinne. Han var grym i målet.
Mm.
Du lirade ju VHA innan NHL. Vad kan du berätta om tiden där?
Ja, det var ju tufft och det var väl 5 svenskar före mig som var där. Det var ju mina idoler när jag växte upp. Så det var ju fantastiskt att få komma dit och få spela med dem. Det var ju grymt bra allihop.
Jag läste på att det fanns ett lag som heter Birmingham Bulls.
Ja.
Vad kan du säga om dem?
De sitter väl i fängelse allihopa. Det var ju inte normalt, va. De hade lite olika. De hade ju många unga spelare som kom där sen, som Mark Napier och Ken Linsman och Ramage och Rick Vive spelade där också. Och Goulet spelade där också. De hade många bra spelare ett år, men ett år var de ju... Det var ju bara slagskämpar. Idioter. Det var idioter alltså.
de bästa spelarna borta på den tiden hade väl livvakter och poliser på isen. Ja, fick det, du någon sån som beskyddade dig under karriären?
I Winnipeg hade vi Kim Clarkson där som var, han räddade ju alla oss svenskar. Men det är klart vi hade, ja det var ju alltid, de storstjärnorna hade ju, någon man var ju heliga, får inte röra dem med. Du får bort alla jävla skiten som är kaxiga spelare som håller på som inte behöver stå upp för grejerna. Det, där fick de ju stå upp för grejerna om de gjorde någon skit. Så idag kan jag hålla på och åka fjantar en hel match och snacka och hålla på. Men det fungerar inte på den tiden.
Jag har faktiskt en viktigare fråga än AIK-frågan. Ja. Nu när jag fick se den här härliga grafiken. Du måste berätta om dina 132 poäng på 35 matcher i HC Bolzano. Vad i all sin dar händer i Italien?
Oj, oj, oj.
60 plus 72 på 35 matcher.
Ja, vi hade ett grymt lag i...
Ja, men det där är ju mer än 3 poäng per match, var det inte?
Ja, vi hade faktiskt vi hade ett jäkligt bra lag. Vi var väl 10 kanadensare som spelade där. Mark Pavelic, kom ihåg han? Som var grym i...
Ja, han klingar lite sådär i bakhuvudet.
Han var med där. Vi hade ett jättebra lag. Men många andra lag var ju kassa. Det var de. Men det Bolzano var ju helt fantastisk tid med familj och grejer.
Ja, alltså, det här är ju året innan du vinner VM-guld ju.
Ja, det var Bolzano. Jag skulle vara på väg att skriva 3 år till där. Men då skulle de ha vissa bötesgrejer schema, om man inte var bra mot lag skulle de kunna dra på lönen och sådär, så det tappade jag lusten. Men det var ett fantastiskt år att bo, grymt ställe att bo, norra Italien, både tyska och italienska.
Varför sa du inte bara på italienska med den här handgesten? 132 poäng. Vi kan kasta det här kontraktet i.
Nej, så det var ju Dolomiterna där i,
ja,
där
vackert,
det, ja, det är ett fantastiskt ställe. Ja, det var ett otroligt år.
Men det var också direkt efter du vann Stanley Cup.
Ja, precis.
Kände du att du var klar då? Liksom?
Ja, det var... Under Stanley Cup så var vi hemma och käkade middag hos en kompis. Det var en kille som heter Chipperfield. Han var gift med en italienska och var tränare i Bolzano. Och då hade min fru ville inte vara kvar i Nordamerika. Hon ville flytta hem med barnen. Och så då frågade han mig om jag skulle kunna spela i Italien. Mm. Ja, då åkte vi dit. Det var stortrivligt.
Ja.
Stortrivdes.
Ja, men det är en bra kontrast ändå, från Stanley Cup till att spela i italienska ligan.
Det var cappuccino mellan perioderna. Alla matcher var slut efter första perioden. Då var det en cappuccino.
Det är ganska härligt faktiskt.
Ja, men sista åren i karriären var du väl på lite liknande tripper. Det var väl i Spanien och spela och lite.
Ja, Spanien.
Hur tänkte du där?
Nej, Spanien var en kompis till mig som bodde där som heter Bruno Olsson som frågade om jag ville komma ner. Så då åkte vi ner. Jag var då spelade nog bara 6-7 matcher. Men vi åkte ner fredag kväll och åkte hem söndag. Inget betalt. Vi hade grymma helger i Machado Honda. Ja, det var också trevligt. Madrid var en fantastisk dag också.
Mm.
Jag hörde någonting om någon session i Djurgården där du bara spelade powerplay.
Det var ju sista året där med Falken. Fick spela powerplay. Så det.
Inte 5-5, bara powerplay?
Nej, det var sista i slutspelet. Det var en hemmamatch och en bortamatch. Mot Västerås där vi spelade. Ja. Där var
blev det några poäng då?
Ja, det var det.
Du bara kolla ju.
Ja, du har ju aldrig gått...
Pratas ju upp här.
Ja.
Det här är mål nummer 49, tror jag.
Jaha.
Okay, ja, i 80-81-säsongen. Ja. Ja, 131 okay. Poäng på en säsong i NHL. Ja. Skojar mig inte heller bort. Jag är ändå lite mer imponerad av att du gjorde en pinne mer i Italien. Men Flames-säsongen är bra.
Många matcher också.
Vi ska få lite mer kontext, tänkte jag.
Ja.
Vi ska höra lite från lite andra NHL-ikoner om dig då, Kenta.
Kent Nielsen.
Skill-wise, he might have been the most skilled hockey player I ever saw in my entire career.
My favorite line from my father was, Kent Nielsen can stop on a dime and give you change. So he had unbelievable skill.
Puck skill, shot, size. When he wanted the puck, it was his puck.
A couple of sequences stand out. He was challenged by the producer, you've heard the story, to see if he could hit a crossbar from center ice, and there were 5 pucks, and he hit it with the first puck and skated off the ice.
Aiming for the crossbar. I don't want to put any extra pressure on, but he is ready.
Oh! tur.
Ja, det är nästan slutet på det här klippet som jag älskar mest ändå. Med den pröjsaren över läppen, drar den på första från rörlinjen.
Du behöver inte skjuta någon fler skott med tv-teamen.
Nej, det var vad skulle jag göra det för? Det var ju bara tur.
Men du, alltså, få sådana ord från, vi såg Brett Hull, Wayne Gretzky såklart. Det måste väl värma lite extra.
Ja, det är klart. Det är kul att de uppskattar en. De kan ju hockey också.
Mm. Det kan man ju lugnt säga. Bästa laget du har spelat med, det finns väl lite att välja på, eller finns det inget att välja på här helt enkelt?
Bästa laget är ju, det var Edmonton 87. Då hade du fem av världens bästa spelare spelade i samma lag.
Och
det,
Curry, Messier, Coffey, Gretzky.
Gretzky, Anderson.
Ja. Tickarna var där också.
Fjör.
Och Grant, var Grant Fjör där?
Rotsam, Andy Moog, Rotsalainen.
Åh, herregud, vilket lag.
Anderson, vi hade grymt jävla. Men tog ändå 7 matcher att slå Philadelphia i finalen.
Var Philadelphia på den tiden lika stöka som de var på 70-talet?
Nej, det var de inte. De var ju mycket bra spelare. Bra målvakt, Hextall var ju bra mål. Pelle Eklund spelade ju i Philadelphia då.
Hextall var väl den galnaste målvakten av dem alla, va? Han brukade väl nita på lite folk och gjorde ju mål ibland, vet jag.
Ja, han var lite argsint. Men han var jävla bra målvakt. Mm. Jag tror han fick pris som mest värd för att spela i slutspelet. Även fast vi vann.
Hur var det att spela med Gretzky då?
Han var ju fantastiskt. Han var helt otroligt bra. Jag kom in första matchen och sa så här, bra byte, Wayne, sa. Då sa Anderson Kent, du behöver inte säga det, för varenda byte kommer vara bra. Säg bra match istället. Han kommer inte ha ett dåligt byte. Så.
Hur mycket bättre var Wayne Gretzky än alla andra? Var det liksom en annan planet bra? Eller?
Ja, det var han. Ja. Det går inte att jämföra med. Vi pratar om våra bästa spelare i Sverige som gör 100 poäng. Han gjorde 200.
Mm.
Han var fantastiskt. Då match ut. Jag kom på första middagen vi hade det. Jag bodde hos honom när jag kom dit och satt och middag och satt om det var kanske 10 matcher kvar. Då räknade man ju en 40 poäng, tänkte jag. 40 poäng till. Ja, han var ju fantastiskt bra. Han gjorde sitt 200 poäng i Calgary. De sa inte ett ord i högtalarna. Och även de säger påpassande, ingen rörde han. Vi spelar Calgary. För att gå vidare slutspelet var ju tvungna att slå Edmonton, så Calgary byggde ju laget för att slå Edmonton. De skulle inte, gjorde allt för att stoppa honom, men det gick inte. Helt omöjligt.
Så men, det är skitsnack det folk säger.
Ja, liksom, för, nej. Han var, vi byggde i laget för att förslå dem. Mm. Vi går vidare.
Ja, och då hade han ju ofta också Mario Lemieux efter sig i poängligan. Ja. Lemieux kunde ju ligga på 170-180 pinnar och ändå bli tvåa i poängligan.
Men Lemieux hade inte samma driv som Wayne. Han är också uppe där med Mark Messier, var också fruktansvärt bra för laget. Men han lade av, vart det 3-0, då lade han av och lira. Och Gretzky bara fortsätter, han vill ha 5, 6, 7, 8, 9. Var ju aldrig nog, vet du.
Så kanske snarare hans psyke, alltså han har ju skillsen, men det var många som hade skills, men att han också orkade liksom mala på.
Fantastiskt spelsinne. För att passa tidminne hade han kom i zon, han visste att grabbarna var bakom, och Coffey, Curry var ju bra, tickande var ju bra, va. Coffey var ju grymt bra.
Mm. Och Messier då, känd som en superlagkapten, hur var han att ha?
Ja, han var ju, du vet, jag spelade mot han i Calgary, jag spelade mot han varenda byte, för jag hatade han så in i helvete. Jag hade inte en chans mot honom med styrkmässan. Han var ju abuse me. Så jag tänkte så fan, min sista match mot honom ska ta livstidsavstängning. Och så var jag trejdad till Edmonton, satt med bredvid honom, var bästa kompisar. Jag berättade för honom, jag hade tänkt ta livstidsavstängning. han var argsint och brydde sig inte, min.
Så här typ exempel på en sån man hatar att möta, men älskar att ha i sitt eget.
Han var hänsynslös när han var på det humöret. Och så var han bra åka och spela. Han hade allting. Stark.
Vad tänker du kring hockeygener då? Vi såg ju klippet där Brett Hull, han pratade om sin pappa som var väldigt bra. Han pratade om dig. Och man ser ju nu ofta, men exempelvis med Nylanders och det finns andra exempel på
Sten.
Barnen blir väldigt, väldigt bra. Beror det bara på den miljön man växer upp i? Eller vad?
Mycket gör det nog det att man är med som de är med i ishallen hela tiden. Mm. För frugan ska få lite lugnt hemma. Så smågrabbarna är med och växer upp i ishallen. Jag tror jag.
Har du själv...
Men Brett Hall, han var ju på träningarna där i åkte när vi är en liten fete kille. Att han var hockeyspelare fattar inte. Ja, han var lite småtjock där och sköt slagskott.
Hade ett rätt bra skott får man ändå
säga. Ja, det hade han. Ja. På slutet hade han igen.
Ja.
Men du är ju två söner själv som har spelat hockey också.
Ja, det har jag. Robert var ju väldigt talangfull, men han var ju på isen den tiden. Men han kanske inte hade rätta drivet när det... När det kom ner, han var ju alltid bäst i 2 år äldre. Så.
Mm.
Det är svårt när pyramiden når sin spets. Då kanske de som har haft lite tuffare blir lite tuffare att spela.
Men Robert talang... var väl ändå NHL?
Ja, han spelade. Ja. Men talangmässigt fick han inte ut på det han hade. För han är fantastisk spelstid och teknik och skridskåkning. Men han skulle ha varit lite tuffare och jag skulle ha varit lite tuffare. Mm. Gjorde misstag där också tycker jag när vi växte upp och han åkte till Leksands hockeygymnasium. Han skulle ha bott hemma i Nynäshamn och spela i Djurgården. Och jag skulle ha skjutsat han till träningarna. Så jag fått lite ordning på livet runt omkring oss.
Mm.
Det tror jag var ett riktigt misstag jag gjorde. Jag var inne i branschen och gjorde stora misstag. Som många föräldrar gör tror jag att de tror att det är bra att vara på hockeygymnasium överallt. Men det är nog skönt för grabbarna att vara hemma, gå i skolan och ha lite mat i kylskåpet.
Mm.
Och fått lite trygghet, det tror jag.
Vad var det som blev fel i Leksand då? Om du vill gå in på
nej, ja, men han spelar ju Tetris. Vet du vad Tetris är? Quadra. Ja.
Det är liksom Tetris-spelet. Ja, ja. Ja, det var mycket sånt.
Han kunde lägga 275 tärningar på en minut. Och sådär, på en minut. Han var topp i världen på det, så han spelade hela nätterna.
Inga liksom ramar eller någon som kunde liksom, styra upp.
Så han höll på med det hela tiden och annars var ju Leksand bra. De var ju bra där. Mats Åhlberg och Dan Söderström var tränare och tog fram. Han skulle ha varit i Djurgården och jag skulle ha skjutsat. Så jag kan ta på mig lite fel där. Han skulle ha varit mycket tuffare mot den också.
Mm.
Ja.
Vart spelade han i NHL?
Satt med foten och inte skämt bort han så mycket.
Ja. Vad spelade han i NHL sen då?
Han började i New York Islanders, sen var han i Edmonton. Och sen åkte han till Ryssland. Och sen var han i Schweiz i 7-8 år.
Mm. Mm. Är det några barnbarn på gång som ska...
Inte för Robert. Han är gift med Nikola Kalibolins dotter. Och jag frågar inte. De frågorna ställer jag inte. Men, de har det bra tillsammans.
Mm.
De trivs. Han jobbar där. Har ett företag som heter Ecostate i Stockholm som de jobbar.
Mm.
Nej, han sköter sig, tror jag.
Ja,
inte så mycket Tetris då numera.
Nej, det är det. Nej. Jag tror han håller på.
Jag lyger upp lite.
Jag litar inte på det där med gambling och grejer. Har man den där lilla gamblingen i sig så...
Han har ju en världsrankingplats att försvara.
Så är det. Så är det. Lite avslutningsvis då, Kenta. Om du får inte nämna Wayne Gretzky nu då, men vem är den bästa spelaren som du har lirat med respektive mot?
Ja, mot det är Gretzky och Messi och Lemieux. Med, vad kallar jag? Jag spelar så jävla mycket bra grabbar.
Kanske någon som är lite otippad, kanske som folk har glömt bort lite grann, eller någon i Tre Kronor möjligtvis.
Jag tycker någon som är lite underskattad är Grant Fuhr. Han var ju lika bra på sin position som Gretzky var på sin. Det är många spelare i Sverige. Håkan Loob var ju fantastisk spelare. Thomas Sten.
Ni bildade en hyfsad kedja i Canada Cup 84 där. Många håller den som bästa kedjan i Tre Kronor genom tiderna.
Ja, nej, kanske inte, men det fungerar bra. Men det är så fruktansvärt mycket bra spelare. Som har glömt bort, jag brukar ligga och tänka, vad tog han vägen? Han som spelar i Rögle där, Luleå där, vad håller de på med? Men det är mycket fruktansvärt bra. Loob tycker jag var fantastiskt bra.
Mm. Och till sist då, en riktig kioskvälta fråga. Om du fick ändra någonting i svensk hockey, vad skulle det vara?
Ja, nu är jag i Stockholm. Vi har utökat ligan så både Stockholmlagen kommer med, Södertälje kommer med kanske. Men jag skulle ändra inte så mycket. Vi gör ett väldigt bra jobb för att vara ett litet land.
Mm.
Men det som saknas är ju i hockeyn, elitserien och division 1. Det går fort, men det är ingen som spelar i sitt eget tempo. Till exempel lite ryckigt som... Och det har ju Elias Pettersson. De som spelar lite ryckig hockey, det händer inte i elitserieläge som skapar tid åt andra spelare, utan det körs hårt.
Det saknas lite lirare kanske då, eller?
Lirare, utan någon som har lite bättre spelsinne, som drar på sig folk och gör lite lättare för de andra. Nu är de så fruktansvärt bra tränare och fruktansvärt bra åka. Så de så tycker de ska ta bort den där interferensregeln. Det är mycket regler, ja, det ska ändra på. Interferensregeln, ja. Det kommer en mot en mot en back. Det är ingen som lurar dem längre. De bara skjuter bara ner den i hörn och åker jagar. Mm. Och så skulle jag ändra på en annan sak. Att målvakten inte får styra upp pucken i nätet. Bakom. Tänk om man gånger kommer skjuta och bara styr upp den rakt ner i spelet av.
Du menar att det är med lite flit av för att få ta
det gör det med spelet? Locker, klubbhandsken upp.
Det ska vara en tvåa på det tycker du?
Ja, tycker jag, för det är ju spelförstörande. De behöver inte styra upp den i nätet. Mm. Så lika som när man stannar bakom målet om man har pucken. Varför ska den som har pucken behöva ta fram den? Om du inte har pucken ska du försöka ta den. Då får du tvungen att åka och jaga fram. Då går man mot fyra istället mot fem. Då är det mycket, mycket lättare att spela.
Mm.
Det gick från att inte ändra någonting till
att... Ja, det var några grejer.
Ja, det, så, ja, men det där med att de styr upp pucken i nätet tycker jag det händer så ofta varje match.
Ja, men jag irriterar mig också faktiskt på det.
Mm. Och så tycker jag
men
det som...
Men alla tänkt på att det är spelförstörande, men nu när du säger det så låter du väldigt logiskt.
Ja. Och så när pucken går upp i nätet tillbaka, låt den hocka ner och spela vidare.
Ja. Ja, det kanske hade varit en ännu bättre förändring. Ja, du ser, det fanns lite grejer förändring i svensk hockey. Det var superkul att ha det här, Katta.
Tack så mycket.
Ja, verkligen.
Stort tack för att du kom. Och tack till dig.
Tack.
Och tack för er som har tittat och lyssnat för den delen. Det ska ni såklart också göra på fredag. Då är vi tillbaka med mer hockeymål.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.